Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. I denna första säsong av podden kommer ni få ta del av fristående fiktionella skräckhistorier med fokus på allas vårt älskade Österbotten. I dagens premiäravsnitt tar vi oss ut i Larsmo skärgård tillsammans med två bästa vänner i enbart varandras sällskap på en villa en vecka innan midsommar. Eller är de verkligen så ensamma som de tror? Vilma drog pekan en bit på land. Vi hade vadat den sista biten och mina byxor var genomblöt upp till knäna. Jag lyft packningen ur den lilla båten och bar den längre upp på stranden medan Vilma grävde ner ankare mellan småstenarna. Trots att solen stod högt på himlen behövde jag dra koftan hårdare om midjan för att inte huttra när vinden drog förbi. Nu ångrar du att inte toande jackon, sa Vilma och log. Vilmas mamma Anita hade försökt prack på mig en sån ful neongrön vindjacka innan vi gick ner till båten. Det blåser så armakallt där, hade hon sagt med en varnande ton innan hon la tillbaka den i kläskåpet. Jag räckte ut tungan åt Vilma och hon gav mig fulfingret. Vi var som syskon. Hade spenderat hela våra tonår tillsammans och kom inte ihåg hur det var att vara utan varandra. Det var sommaren efter studenten och jag skulle flytta till Vasa i augusti för att gå på peffan. Vilma skulle studera biokemi i Åbo. Vi pratade inte om hur mycket vi skulle sakna varandra, men såg till att ta vara på varje dag under sommarlovet. Det sista som skulle vara vårt egna. Vilma var yngst av fyra syskon och hennes flytt var ett nytt kapitel även för hennes föräldrar. Vi hade inte långt kvar till pensionen och planerade att flytta ner till huset i Spanien så fort de fick chansen. Därför skulle de nu sälja deras älskade villa. Den de köpt när Vilma började på första klass och som både hon och jag spenderat många ljusa sommarnätter i. Den låg på Hässingöje, ute i Larsmo skärgård. Det tog bara 20 minuter dit med båt, men där var som en annan värld. Min tillflyktsort. Närmaste grannen låg över 100 meter bort och den ombonade tomten kantades av gles skärgårdsskog. Vid vattnet kunde man klättra på stora stenar och hör vågorna klucka mellan dig. Där fanns en röd stockstuga, en bastu, dasset och ett snett förråd vi själva varit med och byggt. Vi var bara 13 då, och trots att vi känt oss så vuxna och hjälpsamma kunde man se spåren vi lämnade efter oss. Dörrhandtaget satt fel väg och de vita knutarna hade spår av rött där vi slarvat. Dörren dit stod på glänt och jag gick fram genom det övervuxna gräset för att stänga den. Den lilla öglan vi trätt runt det sneda handtaget hade slitits ut efter alla år av att hålla ihop vårt fuskbygge. Kommer du ihåg när du lovat du visste hur man spika? Ropade jag till Vilma som fortfarande stod nere vid stranden. Hon stod med ryggen vänd mot mig, blicken bort över horisonten. Hon hade inte tagit av sig flytvästen än, stod helt still medan vinden lekt med hennes rågblonda hår. Vilma, sa jag och hon ryckte till. Sorry, jag såg en båt. Tyckte han drev omkring först bara, men nu såg jag att det stannade Nia. Är väl en fiskar, sa hon och log mot mig igen. Synd att inte vi tog med Kasper, sa jag la handen mot pannan för att kyla ögonen från solen. Jag kunde se båten hon syftade vid. Det såg ut som en liten eka en bit bort, men jag kunde lätt utskilja en figur. Jag förstod inte hur Vilma hade missat det. Kanske hade personen grävt efter drag och sedan ställt sig upp igen. Jag försökte se ifall personen var vän mot oss, men detaljerna var för suddiga. Det jag dock var säker på var att personen varken höll i kast eller fiskespö. En stund stod jag still där. Med blicken på den jag blivit säker på var en man, ljudet av vågorna och känslan av att vara någon annanstans. Jag kunde ha stannat där för evigt. Om inte en illavarslande aning sakta smög sig på. Mannen i båten stod vän mot mig. På samma sätt han gjort hela tiden jag tittade på honom. Hans kropp borde ha åkt upp och ner tillsammans med vågorna. Men han stod statisk. Som om han bara var en synvilla. Jag bestämde mig för att se efter att Vilma faktiskt satt fastankare ordentligt. Vi hjälptes åt att bära upp väskorna på altanen och leta fram nyckeln under dörrmattan. Den hade kilats fast mellan två plankor, men efter en stund spillande fick vi loss den. Jag slogs av hur tyst allt var. Vi hade aldrig tidigare varit själva där ute. Vanligtvis startade Vilmas pappa Mikael igång gräsklipparen så fort man steg i land och Anita delegerade uppgifter till alla syskonen. Nu var det bara vi. Jag söp in hur lätt allt var i Vilmas sällskap. Vi har aldrig behövt tänka på hur jag såg ut eller hur jag betedde mig. Utan att yttra ett ord tog vi varsin sida av allrummet och öppnade alla fönster för att vädra. Det var en del av rutinen. Mikael hade glatt sig åt att vi erbjöd oss åka ut och fixa stället inför midsommar. Men något i Anitas blick hade fått mig att hålla andan. Hon hade alltid varit överbeskyddande. Speciellt när det kom till Vilma. Och jag antog att hon bara var nervös inför att vi som precis fyllt myndiga själva skulle ta båten ut i ön. Men trots att vi var unga var båda av oss sjövana. Och Vilma försäkra sin mor om att ifall motorn dog var vi båda kapabla till att ro resten av vägen. Vi var ju trots allt inte barn längre. Anita hade gått med på att släppa iväg oss, men oron i hennes ögon släppte inte. Den hängde kvar ända tills vi stängt ytterdörren bakom oss. Jag tog lien och mejade ner det höga gräset kring dike och husknutarna. Vilma tog hand om den övervuxna vassen. Senast någon varit på tomten var i början av maj, innan den värsta växtligheten tagit vid. Så vi hade mycket att göra innan allt skulle vara i skick. Utöver det vanliga midsommarfirandet skulle de dessutom ta bilder på tomten inför försäljning. Kanske var det därför jag jobbade så långsamt. Tog pauser för att sola och övertala Vilma om att knäppa en kall när vi håller på en stund. Vi satt oss på terrassen. På de rangliga utemöblerna med barfota fötter på bordet. Nu har vi det bra, sa Vilma och klinkade sin flaska mot min. Ölen var pissljummen men det gjorde inte nå. Vi satt tysta en stund innan jag fick ur mig det jag suttit och tänkt på. Litar inte mamma din på mig? Varför säger du så? Sa Vilma. Hon blev så sur när vi sa att vi ska åka hit. Vilma skakade på huvud. Det är inte du som är problemet. Du vet att du älskar det. Och råkar bara vara världens mest paranoida människa. Hon skrattade till. Hon är väl rädd för att Hesse Gubbi ska ta oss. Hesse Gubbi, sa jag. Jag kunde inte koppla namnet till något. Vilma såg på mig som om jag var född igår. Mina föräldrar var inte uppvuxna i Larsmo som Vilmas. Vi flyttade från Vasa när jag började högstadie. Pappa ville ha strandtomt och mamma trodde väl att det skulle rädda äktenskapet. Öns spöke, eller öns väktare beroende på vem du frågar, sa Vilma och Yla som en olycklig gast. En sån typisk vidköplig grej mamma säger att hon inte tror på men gör det i smyg. Hon tycker inte ens om att man nämner det. Men allt man inte kan förklara skyller man på ha. Båten drev iväg. Hesse Gubbi knöt upp öglo. När han glömde packkorvi. Hesse Gubbi toa. Så han säger folk att ha kälbån och tog och klassiker, men det är väl bara för att små ungar inte ska irra omkring er på egen hand. Som vi, sa jag höjd på ögonbrynen. Precis som oss, sa Vilma utbringa en till skål. Vi kom en bra bit på vår resa till en bildskön villa. Jag klippt gräset på tomten fram till skogsbrynet och Vilma hade städat upp inomhus. Jag njöt. Det enda som fanns i min värld just då var Vilma och jag. När himlen började skifta i rosa tände vi bastukaminen och kolgrillen. Jag sa till Vilma att hålla koll på majsen medan jag gick för att fylla på veden i bastun. Först märkte jag inte att något var fel. Det luktar rök, men det gör det ju alltid när man eldar. Men den kom från fel håll. Genom glasdörren kunde jag se att dörren till kaminen stod på glänt. Och en bit glödande kol hade åkt ner på golvet. Rakt på tidningen vi använt att tända med. Jag förbannade oss för att vi var så dumma och inte plockade undan ordentligt. Kanske var vi så omogna som Anita antydde. Jag drog i dörren. Den var låst. Små lågor började äta av tidningen. Jag drog hårdare. Jag hade inte sett filma låsa när vi gick därifrån. I panik ropade jag efter henne. Elden var hungrig och lågorna växte sig större. Den nådde ända till bastulavannu. Den är inte låst, ropade hon tillbaka. Jag skrek att det brinner, att det visst var låst och hon fick skynda sig med nyckeln. Hon släppte allt hon höll på med och sprang de 10 metrarna till bastun. Det enda jag kunde tänka på var det torra träet, hettan och allt som kunde ske på bara några minuter. Jag övervägde att krossa glaset, men Vilma kom fram och drog i dörren hon också. Hon svor när den inte gick upp och la ner handen i fickan för att ta fram nyckeln. Men den låg inte där. Då kom jag ihåg extra nyckeln som låg på dörrkarmen i villan. Jag hoppade ner för den lilla trappen och snädde över gräset. Grusgången framför villan gjorde ont att springa på utan sandaler, men jag sakta inte ner. Som tur låg nyckeln där den skulle och jag sprang lika fort tillbaka, låste upp med skakiga händer och slängde hela hinken med vatten över elden. Den hade hunnit äta sig en bit upp på bastulavan och det luktade fränt. Vilma började skratta och klappa mig på axeln. Är det löst, Jose? Kanske mamma har haft rätt om hese gubbi, sa hon och böjde sig ner för att bedöma skadan. Den aning jag känt när vi först kom fram gjorde sig påmind. Efter en kort minut konstaterade Vilma att det fanns inte så mycket vi kunde göra, men vi fick skit i och basta. Hon gick tillbaka till grillen och drog ett enligt mig opassande skämt om att det säkert brann där också. Hon hade alltid varit bättre än mig på att leva i stunden och inte oroa sig över sånt vi inte kunde göra något åt. Själv hade jag hjärtat i halsgropen. Det enda som fick min puls att lägga sig var att jag antagligen behövde göra något lager av kol där elden satt sig. Kanske kunde det inte ens ta alla bilder de behövde för annonsen i helgen. Vem vet? Det kanske skulle ta ända till nästa sommar. Jag slogs ur mina tankar när jag hörde ljud av fotsteg. Det lät som att någon gick i buskage bakom bastun. Genom det lilla fönstret ovanför bastulaven tyckte jag mig se en mörk silhuett skymta förbi. Den som gick där var alldeles för lång för att vara Vilma, och jag hade svårt att tro att någon av grannarna kommit på besök. Jag gick snabbt ut genom den öppna dörren igen för att konfrontera besökaren. Jag borde ha sett personen runda hörnen, men det fanns ingen där. Klumpen i halsen växte sig ännu större. Vilma gick in för att hämta potatissalladen. Generatorn under verandan murrade högt. Jag undrar hur mycket bensin det tog för att hålla igång det lilla kylskåpet. Hur mycket skit det släppte ut. Hur mycket vi förstörde miljön bara för att hålla vår mat och öl kall. Då kände jag det igen. Längtan efter att bara få stå på stranden och se ut över vattnet. Att få simma i. Jag sparkade av mig sandalen och gick ut på stenstranden. Under stenarna kunde man skymta ett lager sand. Mikael hade försökt hålla stranden vacker, oförstörd från den envisa grönskan. Ogräset tryckte sig upp genom presenningen och växte sig stark. Det var därför de lade dit stenarna. Men inte ens de kunde hindra det som levde vid strandbrynet från att ta sig upp. Det kändes som att vi varje gång jag varit där fått dra upp växtligheten vid roten och slängde den i kön. Varje gång var det mer än gången innan. Hur mycket sten det än la på för att förhindra den. Kanske var det så det skulle vara, egentligen. Hässingöje var livskraftig nog för att ta sig igenom alla lager som försökt hindra den. Elvira? Vad gör du? Vilma ropade på mig. Jag kände vatten kring mina vader. Jag hade inte tänkt på att jag gått i. Du tänkte väl inte simma nu? Du kommer ju få kramp. Det var som om Anitas röst ljöd genom henne. Jag var nästan klar med disken när jag märkte att Vilma rört på sig. Hon hade suttit ute på verandan och skruvat åt utemöblerna. Nu stod hon blickstilla ute i vattnet. Precis som jag gjort. Jag undrar om hon kände samma dragningskraft som mig. Men du sa ju att inte vi skulle simma än, sa jag när jag kom ut på verandan. Hon hade kikaren med sig. Höll den tätt mot ögonen och tittade ut över vattnet. När vi var yngre brukade vi tjuvkika på båtarna som kört förbi. På fiskarna och på ungdomsgängen. Vi hittade på historier om vem de var och vad de höll på med. Om de fick fångst och om den snygga killen var kär i den snygga tjejen. Kanske hade den blivit kär i oss också om man bara hade sett hur grann vi var i våra simdräkter. Vilma hade inte tagit av sig shortsen trots att hon gått ut ända till midjan. Jag ropade igen men fick fortfarande ingen respons. Jag småsprang ut till henne. Tog av mig min kjol och t-skjorta och vada ut. Vattnet var kyligt. Kallare än det känns när jag gått ner i det tidigare. Då hade jag inte ens märkt det. Som om det var i kroppstempererat. Jag knackade Vilma på axeln och hon vände sig om i en enda rörelse. Hon slog nästan till mig med den tunga kikaren. Jag kommer aldrig glömma hennes blick. Hon var ilsken. Som om jag precis avbröt henne i något viktigt. Säger inte vad jag håller på med? Frågade hon som om det var den mest självklara saken i världen. Du spanar, svarade jag. Hon fortsatte att se på mig med sina arga ögon. Näsvingarna vidgades och slöts. Jag blev rädd att hon skulle slå till mig med mening. Okej, förlåt, sa jag och höjde händerna för att ge henne space. Jag tar en till öl, vill du ha en? Hon bara vände sig om, höjde kikaren och fortsatte att stirpa varenda vad hon såg. I slutändan hade vi en skön kväll trots Vilmas udda beteende. Största delen av tiden var hon sig själv. Hon hade återvänt till huset efter en stunds kikande och hade mött mig med det vackraste leendet. Ett riktigt Vilma-smile. Ett sånt som passade hennes fräknar och runda kinder. Vi hade satt oss på den bruna ledersoffan och bara pratat en stund. Om allt annat än att vi snart skulle flytta så långt ifrån varandra. Sen tände vi brassorna och spelade Majon tills vi knappt kunde hålla oss vakna längre. Det enda som störde mig var att Vilma gång på gång föreslog att vi skulle gå och simma. Jag hade tappat lusten. Trots att jag alltid älskat det bräckta vattnet kände jag nu avsmak inför tanken. Som tur blev hon inte arg igen. Bara fortsatt längtansfullt se ut genom fönstret tills vi gick och la oss. Några timmar senare vaknade jag abrupt. Som ur en mardröm, men jag kunde inte minnas att jag drömt något alls. Vi låg i det lilla sovrummet. Det hennes föräldrar annars ockuperade. Dubbelsängen var hård och rummet doftade gamla kläder, solkräm och trä. Jag tog djupa andetag och försökte somna om. Jag vände på mig för att se till min sängkamrat. Vilma? Hon svarade inte. Huvud halvt under täcke, fötterna ute. Så som hon alltid sov. Efter en stund vände hon på sig, bort från mig. Jag undrar om hon fortfarande var sur. Varför hon blev det från första början? Klumpen av oro gjorde sig påmind. Utanför fönstret stod björkarna på rad och bakom det fanns den ljusa natthimlen. Persiennen var uppvriden och det vackra ljuset omfamnade rummet. Jag lät min blick vila på väggen framför mig och var nära att somna om när något fick mig att stelna. En stor mörk skugga. Som en man. Lång och tunn med något som såg ut som en fiskahatt på huvud. Bilden var så klar. Som om den starkaste sol lyste upp figuren som avtecknades på väggen. Den var bara där en kort stund och när jag vände mig om mot fönstret fanns ingen där. Men jag var säker på vad jag sett. Någon hade varit där, utanför fönstret och tittat ner på oss. Jag satt mig upp, tog tag om Vilmas axlar och skakade henne så lätt jag förmådde trots paniken. Jag sa till henne att vi behövde ringa någon. Kanske hennes pappa, kanske polisen. Någon hade varit på tomten och tittat på oss när vi sov. Vilma blinkade sömnen ur ögonen och bad mig förklara. Jag berättade vad jag sett och hon som alltid varit den modiga av oss steg upp för att gå ut och kolla. Jag bad henne stanna. Att i alla fall låta mig följa med, men hon var bestämd och visste att jag var rädd. En sån satans fegis. Om jag bara varit modig, tagit mig i kragen en enda gång hade hon kanske varit kvar hos mig. Hon skulle ha börjat studera och jag skulle få höra om allt kul i Åbo. Alla sitsar, pojkar, tentor. Kanske skulle hon bjuda ner mig till glöggrundan. Genom den öppna sovrumsdörren såg jag henne gå ut på verandan, luta sig mot räcke och se sig omkring. Hon stod så en stund och jag började tänka att jag kanske inbillar mig ändå. Men precis när jag trodde att hon skulle komma in igen rätade Vilma på ryggen och stod som fastfrusen en stund innan hon gick bort i trappen och ner på gräsmattan. Bort ur mitt synfält. Utanför fönstret hade den rosa himlen snabbt tagits över av gråmoln och det kändes som att temperaturen gått ner med 10 grader under den kvart Vilma varit borta. Jag visste nu säkert att något var fel, att det jag känt sedan vi steg i land faktiskt kunde skada oss. Vinden hade ökat i styrka och gjorde svårt för mig att förstå vad som hände utanför villans väggar. Jag hörde Vilma säga något, var tyst en stund och sen säga något mer. Som om hon inväntade svar. Sakta tog jag några steg ut i allrummet, trippade på tå mot fönstret över gasspisen. Jag snubblade till på trasmattan och hörde Vilma stanna mitt i en mening. Än var jag inte tillräckligt nära för att höra exakt vad hon sa. Bara att hennes ton var lugn och sansad. När jag kom fram till fönstret drog jag försiktigt undan den blommiga gardinen för att se vem hon pratade med. Jag förväntade mig se villans närmaste granne Henrik eller någon av hans söner, trots att inte var stora nog för att nå upp till fönstret. Istället stod där bara Vilma, bredvid den röda klotgrillen. Bara havet och natten höll henne sällskap. Regnmolnen hopade sig nu vid horisonten. Björkarnas grenar rasslade i vinden. Jag svald. Tog mot till mig och gick ut på verandan. Jag bad henne sluta med vad hon höll på med att komma in igen. Vilma lyssnade inte, men nu kunde jag höra vad hon sa. Bry inte om henne. Hon är inte härifrån. Det sårar mig att hon beskrev mig så. Jag var utstött trots att vi var tillsammans. Vi och någon som bara Vilma såg. Jag orkar inte med henne och den här skiten hon håller på med längre. Jag ropade direkt att inte jag tänkte stanna kvar om hon fortsatt var så jävla konstig. Hon skrattade. Nej, jag vet, hon var så det ibland. Du behöver inte oroa dig. Du har all rätt att vara gär, sa hon. Jag vände om. In i villan och tog fram mobilen ur ytterfickan på min ryggsäck och ringde Mikael. Jag berättade att Vilma var konstig. Att hon kanske hade feber eller något, men de borde komma till Hässingöje så fort de kunde. Mikael gick från irriterat nyvaken till gravt allvarsam och sa till mig att hålla Vilma inomhus där jag kunde se henne. Och han skulle starta stora båten så fort han kunde. Han la på innan jag hann berätta att Vilma stod och pratade med någon som inte fanns. Jag tror att han redan visste vad som höll på att hända. Tanken av att han och Anita snart skulle vara på plats lugna mig, men jag kom ihåg vad han bett mig att göra. Med ny drivkraft gick jag ut igen. Men Vilma stod inte kvar på samma plats. Jag gick runt på tomten och letade efter henne. Med vetskapen om att hon inte kunde ha tagit sig långt under tiden jag var inne. Jag hittade henne bakom villan. Ljudet av hennes röst avslöjade henne. Hon stod lutad mot väggen och mumlade för sig själv. Hon lät mig komma fram till henne. Men då jag sa att hon behövt komma in igen fick hon samma ilskna blick hon haft tidigare. Hon svor åt mig. Så att jag inte kunde förstå att jag skulle ångra mig om jag inte lämnade henne i fred. Sen sprang hon iväg. Runda hörn och sprang ut från tomten. In i skogen. Vi hittade henne aldrig. Jag försökte komma ikapp henne, men hon var så otroligt snabb och terrängen oförlåtande. Till sist ramlade jag över en trärot och hon var som bortblåst, uppäten av natten. När jag kom tillbaka till villan var det redan för sent. Båten fanns drivande en körmil bort. Isen var slut och Vilmas kläder låg kvar där. Men ingen Vilma. Bara hennes vita topp och randiga pyjamas-shorts. De försökte övertala mig om att hon bara tagit ett dumt beslut. Att hon ville simma och aldrig komma upp i båten igen. Att det var hennes fria vilja. Men jag vet. Kallet hon kände var för starkt. Och jag var inte snabb nog för att stoppa henne. Han fick henne. Hässig gubbi. Det låter otroligt, men jag vet att det är sant. Jag tror att hon gör det som växer där. Att hennes liv blev i kraft för annat att finnas. Jag hoppas att hon ändå finns någonstans. Att vi kommer ses igen. En del av mig vill återvända dit. Det här Singöje. För att få känna kallet i vattnet. För att få känna henne nära mig. Tack för att ni har lyssnat på första avsnittet av podden Hemsökt. Mitt namn är alltså Amanda Sandvik. Jag är 24 år gammal och är uppvuxen i Vörå. Och så har jag bott några år i Jeppis under min gymnasietid. Men sedan 2018 så är jag faktiskt bosatt i Stockholm. Jag har jobbat med den här idén under en väldigt lång tid. Och är väldigt glad över att få dela med mig av allt det här till er. Jag hoppas ni kommer vilja hänga med på den här lilla resan tillsammans med mig. Avsnitt kommer släppas varannan vecka. På ställen där poddar finns, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast och så vidare. Podden har även en Instagram där jag kommer lägga upp uppdateringar kring kommande avsnitt. Så kika in där ifall ni vill hålla er uppdaterade. Det är @heimsokt. Och jag vill rikta ett stort tack till den fantastiska Hanna Frilund som har tagit många av bilderna som har dykt upp och kommer dyka upp där i framtiden. Historierna i podden är skrivna av mig. Men om ni har tips på skrämmande hemsökta platser i svensk Finland eller era egna upplevelser och historier så får ni jättegärna dela med er av dem. Ni kan mejla dem till heimsokt@gmail.com eller släng iväg ett DM på Instagram. Jag vill även rikta ett tack till Lukas Alnäs för ljud, musik och mix i detta och det 9 kommande avsnitten i poddens första säsong. Och jag vill bara säga en tusen tack till dig som lyssnat och jag hoppas innerligt att vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra. Hej då.